Vi röstade om kusinäktenskap i riksdagen idag.
Idag?
Ja, idag.
Fan vad fett. Hur gick det? Säg att... vad heter han? Avgående ministern som låter som att han håller in cannabisröken när han pratar.
Baylan.
Baylan. Röstade han fel?
Nej. Nej, jag ska komma in på det.
Mm.
Saken är att det läggs väldigt mycket fokus på riksdagsvoteringarna. Mm. Och så här, jag har ju en liten... Jag har sagt upp mig aura på jobbet.
Mm. Och, det har fan Baylan också.
Ja, jo, ja. Och jag vill bara säga så här, Baylan är en skön snubbe. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte var han står politiskt. Han är ju sosse. Alltså, och det är ju en vidrig egenskap, såklart. Alltså, en vidrig egenskap i form av att han är ju för det sossarna är för tillfället. Förstår du?
Just det.
Jag vet ingenting mer om hans... Jag har ingen aning om vad han personligen tycker om någonting.
Nej.
Jag menar, av det jag har pratat med honom så verkar han en oerhört... sympatisk och down to earth snubbe.
Mm.
Mm. Men han är ju en sosse. Och jag en stor andel av så att säga mitt riksdagsuppdrag nu för tiden, förutom att vara libero eller super sub som det heter också, super substitute, så är det ju att voteringarna. Och så de som inte vet, på hösten så är voteringarna ganska korta. Det är oftast budgetbetänkandena som hanteras då. Och de är inte så långa, de är ganska korta, de voteringarna. Medan man på våren har motionsbetänkandena. Motionsbetänkandena är alla motioner i olika så här temaområden. Det kan vara så här integration, arbetsmarknad, sjukvård och så vidare och så vidare. Eller har tillräckligt många motionerat inom en viss liksom kategori, då behandlas det där också. Liksom som ett eget betänkande om det blir för mycket. Mm. Och det blir liksom, jag menar, det är en ritual. Det är samma sak varje år. Och det är för det mesta bara skräpmotioner. Och sen på de här motionerna har partierna oftast inte ens orkat yrka bifall. Så de flesta bara sorteras bort. Och sen så blir det ett par oftast partimotioner kvar. Och de här partimotionerna, då kan det vara till exempel att... något parti föreslår att regeringen borde se över reglerna för grusskatten. Okej?
Okay? Ja.
Och det här nu lät som att jag hittade på någonting. Men vi har faktiskt en punktskatt på grus i Sverige. It's a real thing. Kolla upp det. Det är helt sjukt. Vi har sett punktskatt på konstiga grejer. Men grus är tydligen en av dem. Men i det här, då är det en uppmaning till regeringen att se över det. Och regeringen kan välja att bara säga, ja, vi har sett över det och vi tycker inte att det är viktigt. Så har regeringen fullföljt sitt uppdrag.
Mm.
Förstår du? Det kan vara till och med skarpa uppmaningar, som att riksdagen uppdrar till regeringen att kriminalisera till exempel bönutrop. Exempelvis. Och regeringen kan bara, nej, men vi vill inte göra det. Och återkomma till riksdagen och säga, vi har tittat på det här och vi tänker inte göra det. Och det är egentligen en chicken race mellan riksdag och regering. För att regeringen kan ju inte göra, i ett normalt läge, kan ju regeringen inte göra så här allt för ofta. För då kommer till slut riksdagen förlora förtroende för regeringen. I och med att det finns en majoritet för en viss fråga. Och då kommer man avsätta regeringen.
Mm.
Så oftast har regeringen en klok poäng i att försöka så att säga, följa riksdagens uppmaningar.
Just det.
Men i och med att vi har en situation där någon rötott från Småland har bestämt sig för att ge carte blanche till sosseriet, så kan ju de trotsa hur mycket de vill. Så yeah. vi har ett läge där Centern sitter och livear opposition och skickar de här uppmaningarna till regeringen.
Mm.
Och regeringen säger, what you gonna do about it? Förstår du? Och här blir det ganska intressant, för tidigare var i alla fall, hade jag en kritik mot motionsinstrumentet. Min kritik var att det skrivs 3000 motioner och folk yrkar inte ens på dem. Alltså det är bara for show, det är en anslagstavla.
Mm.
Och eventuella yrkningar, då är det för att ett parti har motionerat om det, och så har du en likalydande yrkande i din motion, och så kommer den med av farten. Men det är liksom inte du som har drivit det. Det är ditt parti. Precis. Eller ett annat parti till och med. Så i många gånger blir det till och med så att du blir tvungen att rösta nej till din egen motion. För att, låt oss säga att du motionerar för att ta bort punktskatten på grus. Liberalerna tycker det också. Liberalerna gör en partimotion om att ta bort det, och sen reserverar sig i utskottet och säger så här, det här tänker vi driva i kammaren till votering. Moderaterna vill inte ta bort grusskatten. Och vad händer då? Jo, du är tvungen att sitta och rösta med ditt parti, alltså rösta liksom och avslå då Liberalernas reservation mot borttagande av grusskatten.
Mm, precis.
Och det är ju en ganska stor förnedring att behöva göra det, kan man tänka sig. Men det är det tydligen inte, för det sker dagligen och ingen bryr sig. Det är ingen som går till, ingen journalist som fattar hur det här funkar, som fattar hur vårt parlamentariska system funkar, som liksom lyfter på luren och frågar, varför röstar du ner ditt eget förslag?
Ja, svaret är att man håller partilinjen.
Man håller partilinjen, men då är ju frågan, varför motionerar du i en fråga du vet att partilinjen inte kommer rösta nej till?
Ja, men alltså, om jag skulle försöka ge ett svar, om jag var ledamot så skulle väl jag säga så här, nej, men det handlar väl om att påverka politiskt, och det inkluderar att också påverka den, partilinjen.
Ja.
Så att min motion är ett sätt att uttrycka vad jag tycker, men jag respekterar partilinjen.
Men varför då måste du ju rösta för? Alltså så här, då ska, kanske du inte ska lägga den som motion om du inte ens du är redo att rösta på den.
Nej, men det är väl ett sätt att uttrycka sin åsikt.
Ja,
jag skulle säga att, alltså, jag tycker ändå inte att det är så konstigt. Lite som att jag efterlyser mer av individualistiska uttalanden från statsråd, även om det är så att regeringen fattar beslut som kollektiv.
Mm.
Alltså, jag tycker att det skulle vara ganska befriande om ett statsråd kunde säga sånt som oppositionen alltid invänder emot.
Absolut.
När statsråd tycker olika. Men alltså, jag håller egentligen inte med om detta, men jag respekterar att det här är regeringslinjen och kommer ställa mig bakom den, typ, eller något sånt.
Okej. Okay. Men det är en sak att säga det. Det är ju ingen som hindrar folk att säga sånt. Men vi skulle tycka det vore lite fucked up om man kunde lägga enskilda propositioner som bara kommer från statsrådet, som inte har en uppbackning, och statsrådet röstar nej sen, och statsrådets parti då röstar nej till propositionen. Och
nej, statsrådet
själv tramsigt. Har röstat nej till den i regeringssammanträdet.
Ja. Men jag tror att det är, jag håller egentligen med dig om att det där är tramsigt, men jag tror att det är liksom sprunget ur en tid när motionerna användes på ett annat sätt än vad de används idag, och alltså partipiska inte funkade på likadant sätt.
Det kommer ju från en tid då motionerna, så att säga, togs på allvar.
Ja, precis.
Och ett tillkännagivande togs på allvar också.
Ja.
Men i och med att din...
Alltså praxis om tillkännagivanden är ju så här, det är okej att regeringen skiter i tillkännagivanden så länge de säger att de skiter i tillkännagivanden.
Ja.
Typ. Alltså de ska återkomma till riksdagen med så här.
Exakt.
Ja, ah, kör ni, vi skiter i vad ni sa, bara because of reasons. Liksom. Ja.
Det enda gången det blir ett KU-ärende, som jag har förstått det, är när de totalt glömmer bort det.
Ja,
alltså när riksdagen har sagt så här, det här måste ni fixa, och så har regeringen bara totalt skitit i att ens säga att de inte orkar.
Och då blir det så här, en anmälan, alltså förstår den här hur ointressant detta är liksom för mediehänseende. Då blir det så här, regeringen skiter i vad riksdagen säger, så då kommer enskild ledamot och säger så här, jag kommer nu anmäla till konstitutionsutskottet att regeringen inte följer vad riksdagen har sagt i tillkännagivanden. Redan där har alla somnat. Sen så ett halvår senare så kommer KU med ett ställningstagande, bokstavligt talat ett halvår ofta, och säger så här, det är viktigt att man tillmötesgår och i praxis sägs följande liksom, punkt. Alltså så här, de kommer ju inte säga, hörni, you fucking retards, liksom återkom med det man har bestämt här liksom. Utan det blir aldrig det, utan det blir så här mjuka skrivningar liksom. Det är så jävla ospännande.
Mm. Ja, och det finns andra så att säga voteringar då som har kommit upp. Till exempel det här med Baylan. Mm. Och vad det var under den voteringen, som riksdagen ser ut, är ju när MLKDSD går ihop i ett ämne. Mm. Och det är väldigt sällan man gör det, vill jag väl säga. Oftast ser man på olika migrationsärenden idag till exempel, så hade man inte gått ihop om något. Då var det liksom, alla har var sin egen reservation på enskilda motioner eller partimotioner och är liksom noll ihopskrivna. De gånger, det är liksom, men det har blivit mer, det är oftare, mycket oftare. Och häromdagen var det ju att man hade gått ihop och reserverat sig när det kom till. Och det som blir också är att det skapas något som kallas för falska majoriteter. Det är nämligen det. Så att MSDKDL har i utskotten majoritet, medans de i kammaren är minoritet med en rösts marginal. Och det är därför Amineh Kakabaveh är så viktig efter att Liberalerna bytte sida. För det skiljer sig bara en röst. Mm. Och då kan man inte ha henne som en vilde, för hon är ingen vilde. Hon är socialdemokrat. Hon röstar med Socialdemokraterna. Hon är så att säga oberoende socialdemokratisk på samma sätt som Aftonbladets ledarsida. De styr då tack vare Amineh Kakabaveh. För annars, när hon inte är närvarande, så är det så att säga 140, då är det jämnt mellan blocken. Helt jämnt. Mm. Så hon är utslagsrösten. Så häromdagen var det ju en omröstning då om biometriska kontroller. Nämligen att när man får ett samordningsnummer så tar man fingeravtryck med dem. Och det kan tänkas ganska självklart. Men det hade ju både S, V, MP och C reserverat sig mot att man skulle ha. Och M, L, KD, SD ville ha det. Och med en rösts marginal, någon röstade fel, så vann vi. Och här blir det också lite konstigt, för att vanligtvis så är ju utskottsmajoriteten, då röstar man ja till utskottets förslag. Och utskottets förslag är vanligtvis avslag på motionen. Så man röstar ja för att det ska bli nej.
Ja.
Så Ibrahim Baylan har ju suttit i regeringen då och kommer tillbaka till riksdagen, sitter och trycker ja för att rösta nej till alla motioner, helt enkelt.
Mm.
Men när det skapas falska majoriteter, nämligen,
just det,
då blir ju plötsligt utskottets förslag att den här motionen ska gå igenom. Oftast är det inte en motion, oftast är det fem personer som har motionerat om det. Så det är liksom fem motioner som går igenom. Och de här motionerna då, när de går igenom, så är utskottets förslag när det kommer till kammaren att det här ska röstas igenom. Och om ingen yrkar på någonting annat, så kommer utskottets förslag att vinna. Sossarna går upp och yrkar på avslag på det här och har en reservation. Och det som sker då är att Baylan ska trycka på röd knapp. Men han missar det, trycker på grön knapp och röstar med alltså M, KD, L, SD. Och det blir så att vi får en nationell, skulle få en nationell folkräkning. Men det här är ju, nu tänker ju alla så här, gud vad bra, nu har vi fått delvis både biometrisk kontroll gick igenom och nationell folkräkning. Äntligen får vi liksom, blir det slut på dubbla identiteter och annat sånt där tjafs. Men riktigt så är det ju inte, för att det här är ju bara ett tillkännagivande.
Ah, okej.
Okay. Förstår okay. Where I'm getting at. Så det här är ju bara ett tillkännagivande som ska gå till Morgan Johansson är det väl förmodligen, eller så är det finansministern som har hand om skattskrivningen så att säga. Och de behöver ju inte göra någonting. De kan ju bara, jag orkar inte. Jag vill inte.
Nej.
Jag hade nageltrång den dagen, så jag tänker inte göra det här.
Ja, och jag menar, alltså, det är också så här, lägg den liksom längst ner i kanske högen. Alltså så jag menar innan val. Mm. Alltså de kommer inte lägga två strån i kors liksom. För det kommer inte vara någon som, alltså det kommer ju vara så här, nu kommer det komma ett antal skriftliga frågor eller interpellationer möjligen från pigga moderata ledamöter som tänker, nu jävlar ska vi sätta dit statsråden här. Hörrni, vad gör ni egentligen angående den här frågan om liksom, vad heter det, inte skattskrivning, det är Jesus, men vad heter det här, folkräkning.
Mm.
Då kommer svaret vara så här, beredning pågår i regeringskansliet.
Exakt.
Och så köper de sig ytterligare typ 2 års inte göra någonting.
Ja, och detsamma gällde ju så att säga, Danmark gick ju ut med sitt förslag nu att de har gjort en deal med Kosovo.
Mm, just det.
Att skicka sina fångar där. Och de har i dealen...
Förklara för de som inte vet vad det är för någonting.
Ja, så de har hyrt 300 platser i Kosovo för de som är dömda till fängelsebrott som har fått utvisning. Som inte är danska medborgare som är dömda till utvisning. Så har man köpt 300 platser i Kosovo.
Mm.
Och det här gör man för den netta summan, jag tror det var... ska vi se, 15 miljoner euro.
Ja.
Så det var 150 miljoner kronor ungefär, 155 miljoner kronor. Och sen så lovar man också typ så här 6 miljarder euro i bistånd eller vad det är. Mm. Och jag menar, jag kan lova dig att vi ger mer i bistånd. Vi behöver inte ens lova det om vi skulle göra det. Men deras grejer också att de kräver ju dansk standard. Förstår du? De kräver danska regler, de kräver danska liksom, regler och alla de här sakerna. Så det är därför det är lite dyrt också.
Mm.
Men den totalsumman, så att säga, biståndet hade de förmodligen gett i alla fall. Liksom. Så totalsumman för platserna blir ju alltså 155 miljoner kronor. Och i Sverige är motsvarande pris på anstalt hade det varit runt 360 miljoner kronor. Så det är en kraftig besparing.
Mm. Mm.
Och särskilt med tanke på att lite mer än en tredjedel av alla som sitter i svenska fängelser har utländskt medborgarskap.
Mm.
Alltså jag pratar inte ens om att de har utländsk bakgrund eller är utrikesfödda. Jag pratar utländskt medborgarskap. De är inte ens medborgare i landet.
Nej.
Och det är ju en, så att säga, fenomenal överrepresentation. Men den gruppen är ju de som är, så att säga, målgruppen för det här.
Mm.
Och det är ju ett väldigt bra och billigt sätt, så att säga. Det är mer än en halvering av kostnaderna. Och en eventuell, så att säga, om de flyr så har de de facto automatiskt utvisat sig själva ur Schengen.
Just det.
Det är ju briljant. Du behöver liksom inte anstränga dig för att utvisa någon. Han är redan utvisad.
Just det, ja.
Och SD hade också, så här, Moderaterna gick ju ut efter att S i Danmark har gått ut och sagt att så här, men det här vill vi också göra. När vi tar över regeringsmakten vill vi göra det här. Och då gick SD ut och bara, men vi hade en votering. Vi hade en motion här och en reservation i justitieutskottet om att vi också ville göra det här. Varför röstar ni nej till den?
Just det, jag såg det där.
Så, och det är ju så att säga rimlig kritik, kan man ju tänka sig. Men för mig kokade det ner till att jag är bara lite så här, vad fan ska du ska skicka den... tillkännagivande till Morgan. Och Morgan ska göra vad med det? Vadå? Du tror att Morgan kommer sätta sig på ett flyg till Kosovo och förhandla det här? Och för fan för Moderaterna att de inte röstade på vår motion om detta. Det hade ju inte ändrat någonting.
Nej.
Jag menar, man bör titta på parlamentariskt arbete. Inte efter posering. Utan jag tycker att man borde se det som mer effektmässigt. För just nu är det hela det parlamentariska arbetet en charader. Och jag har ju sagt, det är ren positionering och posering. Och jag förstår poängen att alla försöker visa vad de själva tycker till skillnad från regeringen. Men det blir ju nästan smått patetiskt när så här, oppositionen börjar basha varandra för att man inte håller med varandras förslag. Det enda anledningen man lägger de förslagen, det är för att informera väljare om att man har en annan åsikt, ett alternativ.
Mm.
Det är ju det man försöker visa.
Alltså det här du pratar om illustrerar så jävla väl alltså vikten av regeringsmakten.
Exakt. För jag menar, jag såg ett meningsutbyte där SD försökte basha Moderaterna på det. Och jag tycker de fick in några bra slag mot Moderaterna i så här, men varför röstar ni inte för? Och jag tror Johan Forssell gav en förklaring och SD bara, men vi köper inte det där för vi skrev det här i betänkandetexten medan ni bifall den här betänkandetexten, bla bla bla. Men i slutändan så kokade det ner till en mening som Johan Forssell skrev, som båda borde hålla med om, är att det i slutändan inte spelar någon roll om vi inte har regeringsmakten.
Ja, visst.
Och det är det allt kokat ner till. Regeringsmakten är så jävla viktig. Vi har en av världens svagaste parlament. De facto är en riksdagsledamots uppgift är att liksom det mäktigaste den gör är att de var fjärde år utser statsminister. Förstår du? Den trycker på knappen. Men det är ju också så här, det är ju förhandlat mellan gruppledarna. Det är inte som att, det är inte som att de kommer att fråga riksdagsledamöterna vad de liksom tycker om det. Jag vet inte, ingen hade frågat en moderat riksdagsledamot om det i alla fall. Sen så finns kanske inte så mycket alternativ för en moderat riksdagsledamot. Men jag menar, ingen frågade oss om decemberöverenskommelsen.
Var det så?
Nej, gud nej, de frågade inte oss om det. Det bara dök. Så här, hej, vi har gjort en överenskommelse. Det var, ingen frågade oss om migrationsöverenskommelsen. Ingen frågade ju oss. Jo, en gång försökte man fråga oss om det. Med public service.
Just det.
Men jag kan inte säga vad som hände förrän efter valet. Då jag har avgått. För jag får inte läcka. Jag har så här sekretess på att jag inte får läcka vad som hände. Men efter valet får jag det. Men det jag tycker är så bisarrt är hur lite det spelar någon roll om man inte sitter på regeringsmakten. Att vi har så svagt parlament. Och det här är helt självvalt. Alltså riksdagen skulle imorgon kunna gå ihop. Alltså med majoritet i riksdagen bara. Riksdagen ska ha en författningsenhet. Riksdagen ska ha en utredningsenhet. Riksdagen ska liksom alla de här sakerna. Om man hade det.
Alltså riksdagen har ju en utredningsenhet. Nej. Men den går ju inte att mäta sig med regeringskansliets utredningsresurser.
Ja, men kan inte heller bedriva egna utredningar som ska grunda lagstiftning.
Nej, alltså det är ju så att de typ värjer sig för det. Alltså, dels har ju riksdagens utredningstjänst och sen så har det alla de opolitiska kanslierna till respektive utskott. Och de vill ju ogärna skriva liksom, ja, ta såna här, skriva skarp lag i utskotten och sådär. Alltså de vill ju ogärna hamna i den situationen för det, ja, det kan gå jävligt snett liksom. Så att vi har en lagstiftande församling vars tjänstemän inte gillar att stifta lag typ.
Ja, så, men nej, det handlar inte om att stifta lag.
Det handlar om att stifta lag.
Det är det en också här, att stifta lag har blivit synonymt i människors huvuden på att författa lag. Det är inte samma sak.
Nej.
Att stifta lag, det är att få ett lagförslag och bara, okej. Okay. Förstår du? Du är ett ja-nej-filter. Men om du inte har en förmåga att de facto komma med ett eget förslag. Alltså riksdagen är bemyndigad att göra det. Den har bara inte kompetensen. Den har liksom medvetet kastrerat sig själv. För att komma med den kompetensen. Och man har liksom medvetet kastrerat sig själv. Och den vibben jag har av hur gruppledningarna resonerar om det här är att
en vacker dag är det vår makt.
Ja, en dag sitter vi i regeringsmakten och då vill vi inte att den dumma demokratiskt valda riksdagen ska bestämma. Utan då vill vi ju söndra och härska precis som sossarna gör nu. Och jag tycker att det är demokratifientligt, men det är också bara, vad fan är riksdagsledamöters uppdrag då? Förstår du? Man blir ju ett knapptryckarkompani då. Om all form av lagstiftningsarbete fråntas dem.
Ja, eller ja, inte stiftning då.
Men, nej, lagförfattningsarbete, helt enkelt. Och istället skickas de här små hej regeringen, snälla, gör det här åt oss. Och det här låter som ett stort, långt försvarstal för mig, varför man helt till exempel idag när man röstade om kusinäktenskap och Moderaterna inte hade reserverat sig, varför jag röstade för liksom, ja, avslag på Liberalerna, Kristdemokraterna och SDs reservation. Eller hur? Mm. Det låter som ett långt försvarstal. Men det är inte det, för jag röstade för det. Jag röstade för reservationen. Jag bröt mot partilinjen. Men också, jag känner att jag bröt mot partilinjen och röstade för den. Men det är skitsamma.
Det är skitsamma.
Vad fan hade det tillkännagivandet gjort? Jag hade inte gjort någonting. Jag har noll förtroende för att Morgan ska ha liksom den intellektuella kapaciteten att ens liksom förstå det här komplexa ämnet och sen därefter dra några som helst rimliga slutsatser eller ens vilja att göra någonting åt det.
Ja, det är framförallt i vilja. Alltså, visst, jag tror inte han har insikt i ämnet, men det är framförallt han är kraftigt ovillig att göra någonting åt det.
Och jag menar, varför ska han stöta sig med en substantiell andel av sina väljare så här nära valet? Liksom.
Nej, självklart inte.
Och det skulle han ju aldrig göra. Och sen så är jag också orsaken till varför jag också röstar. Jag är lite sur på Moderaterna när det kommer till det här. För jag har bara tjatat i evigheter. Och alla Moderaterna har bara så här: det här är jättebra, det här är jättebra, det här är jättebra, det här är jättebra. Vi är för, vi förstår, vi hänger med, vi förstår vad vi menar. Det här ska vi göra något på, det här ska vi göra, det här är jättebra, det här är jättebra. Men ingenting händer. Förstår du? Det har inte blivit någon reservation. Det var ingen skrivelse. Och om det vore så, jag bara säger så här, om det vore så att Moderaterna hade fått tummen ur arslet på den tidpunkten jag sa till dem att få tummen ur arslet, på den tidpunkten jag skrev en lång jävla rapport åt dem, när jag skrev liksom, och gav den i handen åt Moderaterna, när jag skrev liksom, hur vi borde formulera oss, när jag gick till utskottet och höll ett anförande till dem om hur de ska göra det, till den moderata kommittén, till den moderata partisekreteraren, till alla förklarade hur man skulle göra och alla var för, men de väntade bara till välvalt tillfälle. Om vi hade gjort det, om de bara hade gjort som mig, då hade det kanske varit 140-141, precis som för att Baylan röstar fel. Och då hade det i alla fall, det hade varit en skön fjäder i hatten för mig. Det hade känts lite skönt att få igenom en...
Ja, en fjäder i hatten som Morgan sen hade ignorerat.
Ja, han hade ignorerat den. Men då, det hade varit skönt att säga, du ser, man kan ändra utan att skriva en enda motion. Men nu var det i alla fall skönt att jag inte hade motionerat i ämnet. För då hade jag, för att följa partilinjen, hade jag blivit tvungen att rösta nej till min egen motion.
Just det. Men nu sket du ju i partilinjen, så det hade väl inte varit
ja,
så svårt.
Ja, men min motion var ju inte upptagen i reservationen. Så jag hade behövt tvungen att rösta nej till min egen motion i alla fall. Om jag inte hade gått upp som en dum jävla haverist, yrkat på min motion, alltså yrkat på den enskilda motionen och bara var ensam med att trycka ja.
Det blir med den mest hatade ledamoten i rummet. Ja. Förlänger hela voteringen. Folk vill åka hem till sina familjer.
Exakt. Och jag tänker helt enkelt bara att vi får se. Jag tror Moderaterna kommer göra ett stort utspel snart. Och då kommer de ha med det här kusinäktenskapsgrejen. Men det här blir också lite symptomatiskt för vad som jag tror är problemet med Moderaterna i relation till exempelvis SD. För SD jobbar väldigt mycket parlamentariskt.
Hur då menar du?
Medan Moderaterna är väldigt utspelsfokuserade. Man gillar att samla ihop förslagen i en PowerPoint och ställa sig framför kamerorna och liksom presentera dem så. Medan SD gillar mer att skriva motionen. Förvisso så kommer Morgan skita i det. Men de kan sen går de ut och visar så här gick det i voteringen.
Jo.
Och jag tror att den som är mest attraktiv för väljarna, båda uppfyller ju samma funktion. Det är bara posering. Alltså båda är ju bara ren posering. Men jag tror SDs uppfattas mer som äkta.
Jo.
För då uppkommer SD slipper då de här situationerna där de röstar nej till till exempel att hyra platser i Kosovo och sen dagen efter göra ett utspel på att man vill hyra platser i Kosovo. Förstår du?
Jo, visst.
Och nu kommer det bli samma sak när det kommer till kusinäktenskapen. Nu har Moderaterna röstat nej till Liberalerna, SD och KDs reservation i den här frågan. Och sen kommer man förmodligen göra ett utspel där man vill förbjuda kusinäktenskapen.
Just det.
Och, ja,
det blir pedagogiskt knöligt.
Det blir ju väldigt knöligt. Och jag vet bara inte vad liksom... Jag menar om det är så klokt att organisera parlamentariskt arbete i bara sådana här utspels... Det blir ju så här utspelsdiarré kallas det. Det är liksom bara utspel på utspel på utspel. Jag menar om det är så himla effektivt. Det är nog kanske klokare att göra utspelet i samband med att man tar någon form av parlamentarisk action. Att man lägger... gör ett utskottsinitiativ eller och så vidare. Men i slutändan spelar det ingen roll, för Annie Lööf har bestämt att Morgan är världens bästa justitieminister. Det var inte allt för den här veckan. Vill lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com/godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com/godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!